Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, det er dagens episteltekst som vi leste. Jeg leser den en gang til. Det er fra Efesierbrevets 6. kapittel, fra den 10. versen. Så skriver apostelen Paulus. Til sist, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på er hele Guds våpenrustning, så at ni kan stå imot djevelens listige angrepp. Vi kjemper inte mot kött og blod, utan mot fyrstene, mot makterna, mot verdsherskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla det heliga. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Aposteln Paulus säger åt oss idag att ta på en vapenrustning. Innan vi börjar gå igenom de olika delarna av den här rustningen så vill vi kanske veta varför vi behöver en vapenrustning. Varför är det ens nödvändigt? Ja, Paulus förklarar att vi behöver den här vapenrustningen så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. Så att vi kan släcka den ondes alla brinnande pilar. Vi behöver alltså en vapenrustning för att vi har en fiende som kämpar mot oss. Vare sig vi vill det eller inte, så har vi en fiende. Vare sig vi vill det eller inte, så finns det en strid som pågår hela tiden. Men var pågår den här kampen? Kan vi se den med ögonen? Kan vi höra den med öronen? Paulus säger att vi inte kämpar mot kött och blod. Och han skriver om något liknande i andra Korintierbrevet kapitel 10. Där säger han, för även om vi lever i världen så strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Guds vapenrustning är alltså inte någon vanlig jordisk vapenrustning. Här är det inte fråga om att delta i något vanligt jordiskt krig. Utan det här som Paulus talar om här är ett andligt krig. Vi bryter ner tankebyggnader, säger han. Och det är viktigt, för djävulen har en förmåga att påverka våra tankar. Att tala till våra tankar. Hans strategi är ofta att påverka våra tankar. För han vet att det är där det hela börjar. Varje synd börjar med en tanke. Men han uppenbarar sig inte på ett synligt sätt som han gjorde för Eva i Edens lustgård. Utan nu är det på ett osynligt sätt. Men det betyder inte att kampen bara är osynlig. Att den bara sker i tankarna. För djävulen lyckas också få oss att säga eller göra saker som vi inte borde. Han lyckas också att få andra att göra det. Så att vi blir frestade att följa andras exempel. Så den här striden, den är en annorlunda strid än ett vanligt krig här i världen. Men det går ändå att höra och se att den finns. att fienden är verksam, att det finns anledning att vara beredd att strida mot honom. Den första delen av vapenrustningen vi ska betrakta är sanningens bälte. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna, säger Paulus. Ett bälte har ju en tydlig funktion, att hålla på plats kläderna. Nu säger Paulus att sanningen är som ett bälte. Hur kan sanningen liknas med ett bälte? Det finns en sanning om oss och det finns en sanning om Gud. Sanningen om oss är obehaglig. Den sanningen är att vi är syndare som inte förtjänar att ha något att göra med Gud. Det är sanningen om synden som bor i oss. Men vad bältet gör, det är att hålla på plats några kläder så att sanningen om oss inte syns inför Gud. Och vilka kläder är det? Jo, det är skinande vita kläder som Gud har gett oss. Det är den vita dräkten, Kristi rättfärdighet. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus, säger Paulus i Galaterbrevet. Därför är inte sanningens bälte bara något som döljer sanningen om oss, utan den håller också på plats kläderna som vi fått från Gud, så att bältet också visar sanningen om Gud, att han älskar oss. Sanningen om Gud är att han har tagit bort vår synd och gett oss rättfärdighet, och att vi därför får vara med honom. Ta emot frälsningens hjälm, säger han också. För en soldat så har en hjälm en väldigt viktig funktion. För den skyddar en av kroppens allra viktigaste delar, nämligen huvudet. Skadas huvudet så riskerar man att dö. Därför är det väldigt viktigt för en soldat att alltid ha en hjälm på huvudet. Och det är viktigt att ha en hjälm som är rejäl, som är gjord av ett material som inte kan krossas. För oss människor är frälsningen lika viktig som en hjälm är för en soldat. Utan frälsning, inget liv. Men vi behöver inte oroa oss för att frälsningens hjälm ska gå sönder. För det är ett faktum att Jesus har frälst oss. Det som han gjorde och led för oss, det kan inte göras om intet. Därför kan aldrig frälsningens hjälm krossas. Så själva hjälmen är det inget fel på. Det är bara om vi skulle vara så dumma att vi tog av oss hjälmen att det skulle bli farligt för oss. Men så länge vi har hjälmen på, ja, då är vi trygga. Då finns det inget som fienden kan göra mot vårt huvud. För Gud, han har gett oss en rejäl hjälm som inte går sönder. Och på samma sätt är det med rättfärdighetens pansar. För precis som hjälmen så skyddar pansaret också en väldigt viktig kroppsdel, nämligen hjärtat framför allt. Så pansaret, det behöver också vara gjort av ett material som inte kan krossas. Och på samma sätt som frälsningens hjälm så kan inte heller rättfärdighetens pansar krossas. För rättfärdigheten som Jesus har vunnit, det kan inte förstöras den heller. Han säger också, ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Skölden, den får man ändå säga är en av de mest sårbara delarna av en vapenrustning. För skölden, den kan inte skydda hela kroppen hela tiden, utan bara en begränsad yta åt gången. Den är beroende av armen, av handen som håller upp den. Tänk om man plötsligt blir angripen från sidan eller bakifrån när man har vänt skölden framåt. Alltså är det viktigt att soldaten är väldigt alert och uppfattar var fienden befinner sig. Men även om man är alert så kan man ha flera fiender som angriper från flera håll samtidigt. Då blir det svårt och farligt på riktigt. På samma sätt är tron i hjärtat också sårbar på det sättet att den kan bli angripen från oväntade håll och från flera håll. Vi ser till exempel genom historien hur djävulen har lyckats angripa kyrkan. Inte bara utifrån utan till och med inifrån. Genom falska profeter. Tänk det, kyrkan som har fått i uppgift att skilja mellan sanning och lögn, att endast förkunna sanning och att förkasta lögn, har tillåtit djävulens lögner att smyga sig in. Det har hänt i många olika kyrkosamfund. Därför gäller det att vi alltid är alerta, att vi håller upp trons sköld mot faror som kan komma från vilket håll som helst. Trons sköld, det hänger ihop med det som Paulus skriver om bönen. Han säger, gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla det heliga. Bönen kan inte göra tron starkare. Det är det bara evangeliet som kan göra. Men ändå så är bönen en stor hjälp i vår kamp. För bönen hjälper oss att vara mer alerta. En tro som ber ofta är mer alert än en tro som ber sällan. Han säger också, bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Han jämför evangeliet med skor. För ifall man har skor på fötterna, då är man redo för att gå någonstans när det behövs. Men ifall man inte har på sig skorna, ja då skulle det ta lite tid att knyta dem innan man kan gå ut eller rycka ut. Det är viktigt för en soldat att alltid vara redo med skorna på. På samma sätt är det med evangeliet, säger Paulus. När vi alltid har evangeliet med oss, ja då kan vi vara beredda på vad som än möter oss här i livet. Då kan vi vara redo att rycka ut. Då kan vi rycka ut för att försvara vår tro med evangeliet. Ja, med evangeliet så kan vi till och med göra en fiende till en vän. Till någon som går över på vår sida. Någon som strider tillsammans med oss istället för mot oss. Tänk till exempel på Paulus själv. Han var en fiende som kämpade mot Kristus. Och så helt plötsligt så blev han omvänd på vägen till Damaskus. Och blev själv någon som började kämpa för Kristus. För kristendomen. Och det är ju just han som har skrivit dagens predikotext om Guds vapenrustning. Om den här striden. Han säger också, ta emot andens svärd som är Guds ord. Vi har ett svärd som inga andra religioner har. Vi har Guds ord. Kristendomen är inte som islam till exempel. Islams budskap, det har spridits med hjälp av jordiska svärd. Men det kristna budskapet har spridits med hjälp av andens svärd. Jordiska svärd och hot, det kan inte omvända människor till att tro på Jesus. Det är det bara andens svärd som kan. Det är så den sanna kristendomen alltid har spridits med hjälp av Guds ord. Petrus skriver i sitt första brev, ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Vi är födda på nytt. Hur då? Genom Guds levande ord, säger han. Och som på nytt födda så kan vi själva använda Guds ord för att föra fler människor till tro. För andens svärd har verkligen kraft att frälsa människor. Paulus skriver i Romarbrevet i det berömda stället. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning. För var och en som tror, juden först men också greken. Johannes døperen, han sa om Jesus, den som Gud har sendt, taler Guds ord, for Gud gir anden uten begrensning. Den som tror på sonen har evigt liv. Og Jesus sa, saliga er det som lyssnar til Guds ord och bevarar det. Därför vill vi fortsätta att använda andens svärd. Att själva lyssna till Guds ord och fortsätta att sprida det till andra. För där så människor kan komma till tro på sonen och få evigt liv. Och till sist vill jag bara säga att när det gäller striden mot djävulen så ska vi komma ihåg att Jesus faktiskt redan har vunnit striden mot djävulen. Trots att det alltjämt pågår en strid så har Jesus ändå vunnit sin strid mot djävulen. Han besegrade honom i öknen. Han besegrade honom i Getsemane. Han besegrade honom på Golgata. Och därför kunde han uppstå ur graven och leva för evigt. För att hjälpa oss, för att be för oss och för att bevara oss i tron. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att du har gett oss vapenrustningen som innehåller allt vi behöver för vår andliga trygghet och vår eviga salighet. Vi ber dig, hjälp oss att vara alerta så att vi är uppmärksamma på angrepp som kan komma från olika håll och oväntade håll. Vi ber dig att du ska vara med oss och skydda oss i kampen mot den onde fienden. Amen.